Kapitel 12. Marciara. När båten stävade ut från kajen kastade Ninive ned masken bredvid sig på den stoppade bänken och sjönk tillbaka mot väggen med armarna i kors. Hon tog ett stadigt tag om flätan och blängde ilsket på ingenting alls. Eller på allt. Hennes väderkänsla varsnade fortfarande om att en storm var på väg. En storm av det slag som slet taken av hus och jämnade ladugårdar med marken. Och hon önskade nästan att vågorna skulle börja gå på floden under henne. Om det inte är vädret, Ninive, härmade hon, så är du den som borde fara. Skeppsfrun tar kanske illa upp om vi inte skickar den av oss som är starkast. De vet att Eisegär ligger stor vikt vid det. Ba! Det var Elaines ord. Förutom Ninives ba. Saken var den att Elaine hellre stod ut med vilka dumheter som helst från Marilys sida än att behöva möta nästa igen. När man väl fått en dålig början med någon var det svårt att ta igen skadan. Mert Cawthon var tillräckligt bevis på det. Och om det gått dem ännu värre med nästa Din Reas 2 månader skulle hon ha haft dem som upppasserske nu. Förskräckliga kvinna, muttrade hon och skruvade sig på kuddarna. Avienda hade inte varit bättre hon när Ninni föreslog att hon skulle bege sig till havsfolket. De hade varit fascinerade av henne. Hon gjorde rösten gäll och kverulant. Inte alls som Aviendas, men helt rätt för hennes humör. Vi får veta någonting om detta bekymmer när vi får veta det, Ninive Almer. Kanske får jag veta någonting när jag bevakar Yashim Carradine idag. Om det inte varit för att det inte fanns någonting överhuvudtaget som kunde skrämma älkvinnan skulle Ninive ha trott att det var av rädsla som Avienda var så ivrig att spionera på Carradine. Att tillbringa dagen med att bli knuffad av folk på en het gata var trots allt inte särskilt roligt. Och idag skulle det bli än värre på grund av festivalen. Ninive hade trott att kvinnan skulle uppskatta en behaglig, uppfriskande båttur. Båten krängde till. En behaglig, uppfriskande båttur, intalade hon sig. Sköna, svala fläktar ute på bukten. Fuktiga vindar, inte torra. Båten rullade. Åh, blod och aska, stönade hon. Förskräckt över sig själv slog hon handen för munnen och hamrade med hälarna mot framsidan av bänken i rättmätig vrede. Om hon var tvungen att stå ut med havsfolket länge till skulle hennes tal snart vara lika nedlusat med svordomar som Mats. Hon ville inte tänka på honom. Om hon måste stå och ödmjuka sig för den där mannen en enda dag till så skulle hon slita håret av huvudet på sig. Visserligen hade han inte haft några oresonliga krav än så länge, men hon bara väntade på att de skulle komma. Och hans uppförande. Nej, sa hon resolut. Jag vill lugna min mage, inte fylla den med galla. Båten hade börjat vagga sävligt av och an. Hon försökte koncentrera sig på vad hon hade på sig. Hon var inte så fixerad vid kläder som Elaine verkade vara ibland, men det lugnade henne att tänka på siden och spets. Allting i hennes klädsel var utvalt för att imponera på skeppsfrun och förhoppningsvis återvinna lite förlorad mark. Den gröna sidenklänningen hade gula sprund i kjolen och var broderad med guld längs ärmarna och över livet. Längs kjolfollen och runt handledarna löpte en kant av gyllene spets, runt halsen lika så. Den senare borde kanske ha varit lite högre för att ge ett allvarligt intryck. Men hon ägde ingen klänning med högre hals. Med tanke på havsfolkets egna seder var det synnerligen måttfullt. Nästa fick ta henne som hon var. Ninive ändrade inte på sig för någon. De gula opalnålarna som hon hade stuckit i flätan var hennes egna. En gåva från panarken av Terrabon i egen hög person. Men det var Tylin som hade gett henne guldhalsbandet med gnistrande pärlor och smaragder i en solfjäder som nådde henne ner till barmen. Ett dyrbarare smycke än hon någonsin hade drömt om att äga. En gåva för att hon hade haft med sig Mert, hade Tylin sagt. vilket saknade all rim och reson. Men drottningen hade kanske tyckt sig behöva någon ursäkt för en så värdefull present. Båda armbanden i guld och elfenben kom från Avienda, som hade ett förvånande rikt förråd av smycken för att vara en kvinna som sällan bar mer än ett enda silverhalsband. Ninive hade bett om att få låna det söta elfenbensarmbandet i form av en krans av rosor och törnen som älvkvinnan aldrig själv hade på sig. Men till Ninives förvåning hade Avienda ryckt åt sig det, som om det var hennes värdefullaste ägodel. Inte hade det blivit lättare att begripa när Elaine börjat trösta henne. Ninive skulle inte ha blivit förvånad om hon fått se dem båda andra storgråta mot varandras axlar. Det var någonting besynnerligt i görningen där, och om hon inte vetat att de båda var för förnuftiga för sådana dumheter så skulle hon ha trott att en man låg bakom. Nå, åtminstone var Avienda för förnuftig för det. Elaine längtade fortfarande efter Rand, fast Ninive kunde knappast klandra henne för... Plötsligt kände hon väldiga flöden av cider strömma förbi alldeles intill och... sprattlande i saltvatten som nådde henne över huvudet. Hon fäktade uppåt för att nå luften, intrasslade i sina kjolar, fäktade, sprattlade. Hennes huvud bröt vattenytan och hon flämtade efter luft bland de flytande kuddarna, förbluffat stirrande. Efter ett ögonblick kände hon igen den lutande formen över sig som en av bänkarna från hytten och en bit av väggen. Hon befann sig i en luftficka. Den var inte stor. Hon kunde ha rört vid båda kanterna utan att sträcka ut armarna helt. Men hur? En ljudlig duns vittnade om att de nått flodbottnen och den upp- och nedvända hytten vred sig på sidan. Hon trodde att luftfickan blev något mindre. Det första hon måste tänka på innan hon började undra över någonting annat var att komma ut härifrån innan hon gjorde slut på luften. Hon kunde simma. Hon hade ofta plaskat runt i myrskogens kärnar hemma i Tjofloden. Det var bara när vattnet skakade och gungade henne som hon tyckte illa om det. Hon fyllde lungorna med luft, vek sig dubbel och simmade ned mot platsen där dörren måste vara. Klumpigt sparkande på grund av kjolarna. Det skulle kanske gå lättare om hon gjorde sig av med klänningen. Men hon tänkte inte guppa runt i floden i bara särken, strumporna och juvelerna. De tänkte hon heller inte lämna kvar. Dessutom kunde hon inte komma ur klänningen utan att förlora bältespåsen, och hellre drunknade hon än förlorade det som fanns i den. Vattnet var svart, mörkt. Hon rörde vid trä med sina utsträckta fingrar, kände sig fram över de genombrutna sniderierna tills hon hittade dörren, krafsade sig ner längs den och hittade ett gångjärn. Hon muttrade tyst förbannelser för sig själv och kände sig försiktigt fram till motsatta sidan. Ja, handtaget till dörrklinkan. Hon lyfte det och tryckte på. Dörren öppnades kanske 2 tum och fastnade. Med brännande lungor simmade hon tillbaka upp till luftfickan, men stannade bara så länge att hon hann fylla dem igen. Den här gången gick det fortare att hitta dörren. Hon stack ut fingrarna genom springan för att känna efter vad det var som höll dörren stängd. De sjönk ner i gyttja. Kanske kunde hon gräva bort en liten hög eller... Hon kände högre upp. Mer gyttja. Allt mer förtvivlat lät hon fingrarna glida från botten av sprickan och upp till toppen. Och sedan, ovillig att tro att det var sant, från toppen till botten. Gyttja. Kompakt. Kladdig gyttja hela vägen. Hon simmade upp till luftfickan igen och den här gången hugg hon tag i kanten på sätet ovanför sig och hängde där flämtande med skenande hjärta. Luften kändes tjockare. Jag tänker inte dö här, muttrade hon. Jag tänker inte dö här. Hon dunkade knytnäven i sätet tills hon kände hur den svullnade. Kämpade för den vrede som skulle låta henne leda kraften. Hon skulle inte dö. Inte här, ensam. Ingen skulle veta var hon hade dött. Ingen grav. Bara ett lik som ruttnade på flodbottnen. Hennes arm föll i med ett plask. Hon kämpade efter luft. Fläckar av svart och silver dansade framför hennes ögon. Det kändes som om hon såg allting genom ett rör. Ingen vrede, insåg hon dimmigt. Hon fortsatte sträcka sig efter Shaira, men inte längre med någon tro att hon skulle nå fram. Hon skulle dö här trots allt. Inget hopp, ingen lärn. Och utan hopp, flämtande i medvetandets utkant likt en slocknande ljuslåga, gjorde hon någonting hon aldrig förut gjort i hela sitt liv. Hon gav upp fullständigt. Shaira rann in i henne, fyllde henne. Hon var bara halvt medveten om hur träet ovanför henne plötsligt trycktes utåt och splittrades. I en kaskad av luftbubblor gled hon upp, ut genom hålet i skrovet och in i mörkret. Hon var vakt medveten om att hon borde göra någonting. Hon kunde nästan komma ihåg vad det var. Ja, hon sparkade kraftlöst med fötterna, försökte röra på armarna för att simma. De ville inte lyda. Någonting grep tag i hennes klänning och paniken vällde fram inom henne tillsammans med tankar på hajar, lejonfiskar och ljuset visste vad som kunde bebo dessa svarta djup. En gnista av medvetande talade om kraften, men hon fäktade desperat med armar och ben, kände hur hennes knytnävar träffade någonting fast. Dessvärre skrek hon också, eller försökte. En stor mängd vatten rusade ner i hennes hals och sköljde bort såväl skrik som Shaira och nästan de sista resterna av hennes medvetande. Någonting drog henne i flätan, sen en gång till, och började så boxera henne någonstans. Hon hade inte längre sans nog att kämpa emot eller ens vara särskilt rädd för att bli uppäten. Plötsligt bröt hennes huvud genom vattenytan. Två händer höll om henne bakifrån. Händer, inte en haj, tryckte hårt mot hennes sidor på ett mycket välbekant vis. Hon hostade. Det sprutade fram vatten ur näsan och hostade igen. Det sved. Hon drog in luften ett skälvande andetag. Aldrig i hela sitt liv hade hon smakat någonting så ljuvligt. En hand lade som hakan på henne och plötsligt blev hon boxerad igen. Mattheten sköljde igenom henne. Allt hon kunde göra var att flyta på rygg, andas, titta upp i himlen. Så blå, så vacker. Svedan i hennes ögon kom inte bara av det salta flodvattnet. Och sen var det något som tryckte henne uppåt mot sidan på en båt. En oblyg hand under hennes bak som föste henne högre upp tills två magra karar med mässingsringar i öronen nådde henne och kunde hala henne ombord. De hjälpte henne att gå ett steg eller två, men så snart de släppte henne för att hjälpa hennes räddare kollapsade benen under henne som ett par mjuka lertorn. På darrande händer och knän låg hon så och stirrade tomt på ett svärd och ett par stövlar och en grön rock som någon hade slängt på däcket. Hon öppnade munnen och tömde floden Elbar ur sitt inre. Hela floden tycktes det henne, tillsammans med hennes middagsmål och frukost. Det skulle inte ha förvånat henne om hon fått se ett par fiskar eller sina skor också. Hon torkade sig om läpparna med baksidan av handen när hon blev medveten om röster. Är allt väl med Ersnåd? Ersnåd var där nere väldigt länge. Glöm mig, kar, sa en djup stämma. Skaffa fram någonting att svepa om damen. Länsröst. Den röst hon varje natt drömde om att få höra. Ninniv spärrade upp ögonen och lyckades nätt och jämt hejda ett tjut. Den fasa hon hade känt när hon trott att hon skulle dö var ingenting mot de känslor som for genom henne nu. Ingenting. Det här var en mardröm. Inte nu. Inte så här. Inte när hon var en dränkt råtta som låg på knä framför sitt eget forna maginnehåll. Utan att tänka omfamnade hon Shaira och ledde kraften. Vattnet föll bort från hennes kläder och hår i en stridström och sköljde ut alla spår av hennes lilla missöde genom ett spygat. Hon vacklade upp på fötter, skyndade sig att vrida halsbandet till rätta och gjorde sitt bästa för att få håret och klänningen i ordning. men efter att först ha drängts i saltvatten och sedan torkat så hastigt bar sidentyget ett flertal fläckar och rynkor som det skulle krävas en kunnig hand och ett strykjärn för att avlägsna. Hårtestarna ville flyga och spreta och opalerna i flätan såg ut som gula fläckar i den utspärrade svansen på en arg svart katt. Det spelade ingen roll. Hon var idel, lugn, sval som en tidig vårbris, självbehärskad som... Hon snodde runt innan han kunde överraska henne bakifrån så att hon fullständigt skämde ut sig. Hon insåg inte hur snabbt hon hade rört sig förrän hon såg att Lärn just tog sitt andra steg från relingen. Han var den vackraste man hon någonsin hade sett. Dyblöt i skjorta, byxor och strumpor var han underskön att se, med sitt drypande hår klistrat mot de kantiga anletsdragen och ett stort lilatonande blåmärke lyste på hans ansikte, som om någon slagit honom. Hon slog handen för munnen när hon mindes hur hennes knytnäve träffat någonting. Åh nej, Olem, förlåt mig, det var inte meningen. Hon var knappt medveten om att hon korsade utrymmet som skilde dem åt. Men ens var hon bara där och sträckte sig upp på tå för att försiktigt lägga fingertopparna på hans blessyr. Med en flink väv av alla de fem krafterna gjorde hon så att hans kind åter var oskadad. Men han kanske hade fått andra skador. Hon spann de vävar som behövdes för att mönstra honom. Nya är fick henne att grina illa och det fanns någonting annat hon inte kände igen. Men han var frisk och stark som en tjur. Han var också mycket våt efter att ha räddat henne. Hon torkade honom på samma sätt som hon torkat sig själv. Vattnet plaskade om fötterna på honom. Hon kunde inte sluta röra vid honom. Med båda händerna följde hon hans hårda kinder, hans underbara blå ögon, hans kraftfulla näsa, hans starka läppar, hans öron. Hon kammade det silkesmjuka svarta håret till rätta med fingrarna, rättade till det flätade läderbandet som höll det på plats. Hennes tunga verkade ha fått eget liv också. Åh, Lärn, mumlade hon, du är verkligen här. Någon fnittrade. Inte hon. Niniv Almer fnittrade aldrig, men någon gjorde det. Det är inte en dröm. Åh, ljus, du är här. Hur? En tjänare i Terrasin-palatset sa att du hade farit till floden. Och en kar vid kajen sa vilken båt du hade tagit. Om inte Mandrap hade tappat en sko skulle jag ha varit här igår. Det spelar ingen roll. Du är här nu. Du är här. Hon fnittrade inte. Kanske är hon ej så det, muttrade en av båtskararna. Inte riktigt lågt nog. Men jag säger ändå att hon är en andunge som tänker stoppa sig i gapet på den där vargen. Ninni blev rosenröd i synen, ryckte undan händerna och ställde sig tungt med hälarna i däcket. En annan gång skulle hon ha gett mannen svar på tal och inte i milda ordalag. En annan gång när hon kunde tänka. Lärn trängde ut allt annat ur huvudet på henne. Hon fattade tag i hans arm. Vi kan prata mer ostört i hytten, hade en av roddarna fnissat. Mitt svärd och... Jag tar med dem, sa hon och plockade upp hans saker från däcket med flöden av luft. En av de där tölparna hade fnissat. Med ett annat flöde drog hon upp hyttdörren. Sen föste hon in Lärn, svärdet och resten och slog igen dörren efter dem. Ljus, hon undrade om ens Kalle Copplin hemma i Tjufloden någonsin varit så här framfusig. Och ändå fanns det få köpmansvakter som inte kände Kallis födelsemärken lika väl som hennes ansikte. Men det här var inte alls samma sak. Inte alls. Likväl kunde det inte skada att vara en aning mindre ivrig. Hon förde åter händerna till hans ansikte. Bara för att rätta till hans hår lite till, ingenting annat. Och han grep försiktigt om hennes handleder med sina stora händer. Murell håller mitt band nu, sa han tyst. Hon lånar ut mig till dig tills du kan hitta en egen väktare. Hon drog lugnt handen ur hans grepp och gav honom en rungande örfil. Han rörde knappt huvudet, så hon befriade den andra handen och slog honom ännu hårdare med den. Hur kunde du? För säkerhets skull underströk hon frågan med ännu en örfil. Du visste att jag väntade. Det tycktes befogat med ännu en örfil bara för att betona vad hon sagt. Hur kunde du göra någonting sånt? Ännu en örfil. Bränne dig, Lärn Mandragoran. Bränne dig, bränne dig, bränne dig ända till domesvalget. Bränne dig. Mannen, den förbannade mannen, sa inte ett ord. Inte för att han kunde säga någonting förstås. Vad kunde han ha för försvar att komma med? Han bara stod där orörlig medan hon lät slagen hagla över honom. Han hade en besynnerlig blick i ögonen, vilket inte var att undra på så som hon gick på. Även om hennes slag inte gjorde stort intryck på honom, började det emellertid svida som synden själv i handflatorna på henne. Bistert knöt hon ena handen och slog honom i magen med all kraft hon kunde uppbåda. Han stönade till en aning. Vi ska prata igenom det här lugnt och sakligt, sa hon i det hon tog ett steg tillbaka. Som två vuxna människor. Lärn bara nickade och satte sig och drog åt sig sina stövlar. Hon strök hårtestarna ur ansiktet med vänsterhanden medan hon satte den högra bakom ryggen så att hon kunde sträcka på fingrarna utan att han såg det. Han hade ingen rätt att vara så hård, inte när hon ville slå honom. Det vore att hoppas för mycket att hon skulle ha knäckt ett revben på honom. Du borde tacka henne, Ninive. Hur kunde mannen låta så lugn? Han trampade ner ena foten ordentligt i stöveln och böjde sig ner för att ta upp nästa utan att titta på henne. Du skulle inte vilja ha mig bunden till dig. Flödet av luft grep tag i hans hår och drog omilt upp hans huvud. Om du vågar, om du ens vågar börja med det där dravlet om att du inte vill ge mig en enkelott, Lärn Mandragoran, så ska jag... Hon kunde inte komma på någonting som var tillräckligt starkt. Myrell och hennes väktare, bränne honom. Det skulle inte vara nog att flå honom levande, en tunn remsa i taget. Han satt där framåt böjd med nacken omilt böjt bakåt. Men det var som om han valt det själv. Han la bara underarmarna över knäna, betraktade henne med den där besynnerliga blicken och sa: Jag funderade på att inte berätta det för dig, men du har rätt att veta det. Likväl smög sig en tvekan in i hans röst. När Moraine dog, när en väktares band till sina ICD slits av, är det saker som förändras. Medan han fortsatte slog hon armarna om sig och höll hårt, hårt för att inte darra. Det verkade i käken för att hon bet ihop så hårt. Hon släppte flödet som höll honom lika hastigt som om hon ryckt bort handen, släppte Sidar. Men han fortsatte bara att redogöra för dessa fasor utan att så mycket som blinka, fortsatte betrakta henne. Plötsligt förstod hon hans ögon, kallare än en vinters hjärta. De ögonen tillhörde en man som visste att han var död och inte kunde förmå sig att bry sig om det. En man som väntade, nästan ivrigt, på den långa sömnen. Det sved i hennes ögon av återhållna tårar. Så du förstår, avslutade han med ett leende som bara nådde läpparna. När det är över kommer hon att få ett år eller mer av smärta och jag kommer fortfarande att vara död. Det besparas du. Min sista gåva till dig, Mashiara. Mashiara. Hans förlorade kärlek. Ska du vara min väktare tills jag hittar den? Hon blev själv överraskad av hur stadig hennes röst var. Hon fick inte bryta ihop och gråta nu. Hon skulle inte göra det. Nu mer än någonsin förut måste hon samla all sin kraft. Ja, sa han dröjande medan han drog på sig den andra stöveln. Han hade alltid gett intryck av halvtam varg och nu fick hans ögon honom att verka mindre tam än så. Bra, Hon rättade till kjolen och motstod sin längtan att gå till honom i andra änden av hytten. Hon fick inte låta honom se hennes fruktan. För jag har hittat honom. Dig. När Moraine var din ACD väntade jag och önskade. Med Mirelle tänker jag inte göra det. Hon måste ge mig ditt band. Det skulle Mirelle göra om Ninni så blev tvungen att släpa kvinnan i håret till Tarvalon och tillbaka. Det skulle hon kanske göra ändå, bara för sakens skull. Säg ingenting, sa hon vasst när han öppnade munnen. Hon drog fingrarna lätt över bältespåsen där hans tunga guldring låg insvept i en sidennäsduk. Med en kraftansträngning gjorde hon sin ton mildare. Han var sjuk och hårda ord hjälpte aldrig mot sjukdom. Det var emellertid svårt. Hon ville läxa upp honom så att han aldrig glömde det. Ville slita ut flätan med rötterna varje gång hon tänkte på honom och den där kvinnan. Hon fortsatte med en röst som hon kämpade för att hålla under kontroll. Om någon ger någon annan en ring i Tjuvflodenlän så betyder det att de är trolovade. Det var en lögn och hon var halvt beredd på att han skulle bli rasande. Men han blinkade bara vaksamt. Dessutom hade hon läst om idén i en saga. Vi har varit trolovade länge nog. Vi ska gifta oss idag. En gång i tiden bad jag om det, sa han mjukt, men sen skakade han på huvudet. Du vet varför det inte går, Ninni. Och även om det var möjligt så har Mirelle... Trots alla löften hon gett sig själv att hålla sitt humör i styr, att vara mjuk och vänlig, så omfamnade hon Scheider och pressade en munkavle av luft i munnen på honom innan han hann bekänna vad hon inte ville höra. Så länge han inte bekände kunde hon låtsas att ingenting hade hänt. Fast när hon fick tag på Mirelle. Opalerna pressade hårt mot hennes handflata och hon ryckte handen från flätan som om hon bränt sig. Hon sysselsatte sina fingrar med att stryka honom över håret igen medan han glodde indignerat på henne över sin gapande mun. En liten lektion för dig om skillnaden mellan hustrur och andra kvinnor, sa hon i lätt ton. Åh, det var så svårt. Jag skulle uppskatta mycket om du inte nämner Mirelles namn igen i min närvaro, förstår du? Han nickade och hon släppte flödet. Men så snart han hade mjukat upp käken en aning, sa han. Utan att nämna några namn, Ninni, så vet du att bandet gör henne medveten om allting jag känner. Om vi var man och hustru. Hon trodde att hennes ansikte skulle fatta eld, så hettade det om kinderna. Det hade hon aldrig tänkt på, förbannade Mirelle. Går det att göra så att hon säkert vet att det är jag, sa hon till sist, och rodnade om möjligt ännu mer. Särskilt när han lutade sig tillbaka mot hyttväggen med ett förbluffat skratt. Ljus, Ninni, du är en hök. Ljus. Jag har inte skrattat sen... Hans munterhet tonade bort och kylan som en kort stund hade tinat var tillbaka i hans ögon. Jag önskar verkligen att det kunde bli så, Ninni, men det kan det och det ska det, avbröt hon honom. Men hade en tendens att alltid få övertaget om man lät dem prata för länge. Hon slog sig ner i knät på honom. Visserligen var de inte gifta än, men han var mjukare än de ostoppade bänkarna på den här båten. Hon skruvade på sig för att få det lite bekvämare. Nåja, inte hårdare än bänkarna i varje fall. Du kan lika gärna vänja dig vid tanken, Lernmandragoran. Mitt hjärta tillhör dig och du har erkänt att ditt tillhör mig. Du tillhör mig och jag tänker inte släppa dig. Du ska bli min väktare och min make och det ska du vara mycket länge. Jag tänker inte låta dig dö. Begriper du det? Jag kan vara så envis som jag måste. Det hade jag inte märkt, sa han och hennes ögon smalnade. Hans ton lät fruktansvärt torr. Bara du gör det nu så, sa hon bestämt. Hon vred på huvudet och kikade ut genom de små hålen i väggen bakom honom. Sen vände hon sig så att hon kunde titta genom den utsirade skärmen i främre delen av hytten. De gled förbi de långa stenpirarna som stack ut från kajen och det enda hon såg framför dem var fler pirar och staden som glimmade vit i eftermiddagssolen. Vart är vi på väg, muttrade hon. Jag sa åt dem att sätta i land oss så snart jag hade fått dig ombord, Salern. Det verkade bäst att komma bort från floden så fort som möjligt. Du, hon bet ihop om ordet. Han hade inte vetat vart hon var på väg eller varför, utan hade gjort det bästa han kunnat utifrån vad han faktiskt visste. Och han hade räddat hennes liv. Jag kan inte åka tillbaka ännu, Län. Hon harklade sig och fortsatte med annan ton. Hur vänlig och försiktig hon än måste vara med honom så skulle hon spy igen om hon måste fortsätta med så sirapssöt stämma. Jag måste till havsfolkets skepp, till vindlöparen. Det var mycket bättre. Mjukt, men inte allt för mjukt och dessutom bestämt. Ninni, jag var precis bakom din båt. Jag såg vad som hände. Du var 50 steg framför mig och sen plötsligt 50 steg bakom och på väg ner i djupet. Det måste ha varit landseld. Han behövde inte säga mer. Hon sa det åt honom och visste dessutom mer. Mogadin, viskade hon. Och det skulle förstås ha kunnat vara någon annan av de förlorade eller kanske någon från Svarta Aja. Men hon visste att hon hade rätt. Nåväl, hon hade redan besegrat Mogadin, inte en utan två gånger. Och hon kunde göra det en tredje gång om det skulle visa sig nödvändigt. Men tydligen speglades inte hennes självsäkerhet i hennes min. Var inte rädd, sa Lärn och strök henne lätt över kinden. Var aldrig rädd när jag är nära. Om du måste kämpa mot Mogadin så ska jag se till att du är arg nog att leda kraften. Jag verkar ha viss talang för det. Du kommer aldrig att göra mig arg igen, började hon, men avbröt sig och spärrade upp ögonen. Jag är inte arg, sa hon sakta. Inte nu, men när du behöver vara det. Jag är inte arg, skrattade hon. Hon sparkade förtjust med fötterna och dunkade nävarna mot hans bröst hela tiden skrattande. Sajdar fyllde henne, inte bara med liv och sprudlande glädje, utan denna gång också med bävan. Med fjäderlätta flöden av luft smekte hon hans ansikte. Jag är inte arg, Län, viskade hon. Din blockering är borta. Han log brett, delade hennes glädje. Men leendet gav ingen värme åt hans blick. Jag ska ta hand om dig, Län Mandragoran, lovade hon tyst. Jag tänker inte låta dig dö. Hon tryckte sig mot honom, tänkte på att kyssa honom och till och med på att... Du är inte Kaja Koplin, intalade hon sig bestämt. Plötsligt slogs hon av en förfärlig tanke. En förfärliga för att hon inte hade kommit på den tidigare. Roddarna, sa hon tyst. Mina livvakter. Han skakade stumt på huvudet och hon suckade. Livvakter, ljus. De hade behövt hennes beskydd, inte tvärtom. Ytterligare fyra släkta liv som Mogadin bar skulden till. Bara fyra jämfört med de tusenden som hon redan var skyldig till. Men för Ninif var dessa fyra en personlig angelägenhet. Nåväl, Mogadin fick ändå vänta. Hon reste sig upp och började se efter vad hon kunde göra åt sina kläder. Län, säger du till rodarna att vända om? Säg åt dem att ro för allt vad de är värda. Hon skulle inte komma tillbaka till palatset igen före solnedgången, insåg hon. Och ta reda på om någon av dem har en kam. Hon kunde inte träffa nästa så här. Han tog upp svärdet och rocken och bugade sig mot henne. Som ni befaller, ej se det. Med tankfull min såg hon dörren stängas bakom honom. Så han skrattade åt henne. Hon kunde slå vad om att det fanns någon ombord på vindlöparen som kunde förrätta en vigsel. Och med tanke på vad hon hade sett av havsfolket kunde hon slå vad om att Län Mandragoran skulle komma på sig själv med att lova att göra vad han blev tillsagd. Då skulle de få se vem som skrattade. Krängande och gungande började båten vända om och hennes mage gungade med. Åh, ljus, stönade hon och sjönk ner på bänken. Varför kunde hon inte ha blivit av med detta tillsammans med blockeringen? Att ha Scheider i sig och därigenom vara medveten till och med om hur luften rörde hennes hud gjorde det bara värre. Det hjälpte inte att släppa ur källan. Hon tänkte inte spy igen. Hon tänkte göra län till sin en gång för alla. Detta skulle bli en underbar dag, hur den än hade börjat. Om hon bara kunnat sluta känna den annalkande stormen. Den brandgula solen hade gått ner till hustaken när Elaine knackade på dörren. Bakom henne på gatan var det festande människor som dansade och skuttade, fyllde luften med skratt och sång och doften av parfym. Förstrött önskade hon att hon haft möjlighet att själv på allvar ägna sig åt festligheterna. Det hade varit roligt med en kostym som Brigitte's, eller kanske rent av en som mer liknade den hon sett på hennes nåd Richelle, en av Tylins hovdamer samma morgon. Bara hon hade fått på sig en mask. Hon knackade igen, hårdare. Den gråhåriga hushållerskan med det fyrkantiga ansiktet öppnade dörren, och när Elaine sänkte sin gröna mask fylldes hennes ansikte genast av ursinne. Du, vad menar du med att... Ursinnet förbyttes i en blek, skräckslagen min när Marilyn också tog av sin mask liksom Erdeles och de andra. För varje tidlöst anlete som avtäcktes hajade kvinnan till, och till och med när det var Saritas tur. Vid det laget såg hon kanske bara vad hon väntade sig att få se. Med ett plötsligt tjut försökte hushållerskan skjuta igen dörren, men Brigitte pilade in förbi Elaine och stötte upp den igen med sin befjädrade axel. Tjänarinnan vacklade några steg bakåt innan hon samlade sig, men han varken springa eller ropa förrän Brigitte var vid hennes sida med ett stadigt grepp om hennes överarm. Lugn och stilla, sa Brigitte med bestämd ton. Inte vill vi väl ha en massa oväsen och besvär här. Det såg ut som om hon bara höll kvinnan om armen, kanske rent av stödde henne. Men hushållerskan stod synnerligen rak och mycket stilla. Hon stirrade storökt på sin tillfångatagares plymkrönta mask och skakade sakta på huvudet. Vad heter du? Frågade Elaine, medan alla trängde sig in i hallen bakom henne. Dörren stängdes och fick stojet utifrån att mattas. Kvinnans blick flackade fram och tillbaka mellan deras ansikten, som om hon inte stod ut med att se på ett enda någon längre stund. Shedora. För oss till Rianne, Shedora. Den här gången nickade Shedora. Det såg ut som om hon skulle börja gråta. Stelt ledde Shedora dem upp för trappan, fortfarande med Brigitte's hand om armen. Elaine övervägde att säga åt henne att släppa kvinnan, men det sista hon önskade var att Shedora skulle slå larm och få alla i huset att fly åt olika håll. Det var därför som Brigitte använde muskelkraft istället för att låta Elaine sköta det med kraftens hjälp. Shedora verkade mer skrämd än skadad, och innan kvällen var över skulle alla ha hunnit bli åtminstone lite rädda. Där inne, sa Shedora och nickade mot en röd dörr. Det var dörren till rummet där Elaine och Ninive hade varit med om den olyckliga utfrågningen. Hon öppnade den och steg in. Rianne var där. Hon satt framför eldstaden med de 13 synderna inmejslade i spiselkransen tillsammans med ett dussin andra kvinnor som Elaine inte hade sett förut. Alla stolarna som stod längs de ljusgröna väggarna var upptagna av kvinnor som svettades i värmen. Fönstren var stängda och gardinerna fördragna. De flesta bar i bordariska klänningar, men bara en hade ortsbefolkningens olivfärgade hy. De flesta hade rynkor i ansiktet och åtminstone ett stänk grått i håret, och samtliga kunde leda kraften mer eller mindre. Sju bar det röda skärpet. Hon kunde inte låta bli att sucka. När Ninive hade rätt påminde hon om det tills man hade lust att skrika högt. Rianne for upp med samma rodnande ursinne som Shedora hade visat, och hennes första ord var nästan de samma som den andra kvinnans. Du, hur vågar du visa dig? Orden dog ut på hennes läppar och ursinnet rann ur henne av samma anledning när Marilyn och de andra följde Elaine in. En gulhårig kvinna med rött skär på ovanligt djup halslinning lät höra ett svagt ljud, himlade med ögonen och gled lealöst ned från sin röda stol. Ingen gjorde någon ansats att hjälpa henne. Ingen så mycket som sneglade på Brigitte när hon eskorterade Shedora till ett hörn och placerade henne där. Ingen andades ens, verkade det som. Elaine fick en väldig lust att ropa bu för att se vad som skulle hända. Rianne vajade till, vit i synen, och gjorde ett uppenbart och föga framgångsrikt försök att samla sig. Hon behövde bara låta blicken glida över de fem Aesedernas svala anleten för att bestämma sig för vem som förde befälet. Hon vacklade över golvet och sjönk ner på knä med nedböjt huvud. Förlåt oss, Aesedern. Hennes röst var andäktig och bara aningen stadigare än hennes knän varit. Man kunde med fog säga att hon pladdrade. Vi är bara en samling vänner. Vi har inte gjort någonting, absolut ingenting som dragit vanära över Aesedena. Det är Sverige, vad den där flickan än har sagt till er. Vi borde ha varskott er om henne, men vi var rädda. Vi träffas bara här för att prata. Hon har en vän, Aesedé. Har ni tagit fast henne också? Jag kan beskriva henne för er, Aesedé. Vi gör vad ni än önskar, jag svär vi... Marilyn harklade sig ljudligt. Ditt namn är Rianne Corley, om jag inte tar fel. Rianne ryckte till och viskade att det var det, fortfarande med blicken fäst vid golvet och den grå systerns fötter. Jag är rädd att det är till Elaine Shedé du måste vända dig, Rianne. Rianne spratt till och lyfte huvudet på ett sätt som var mycket tillfredsställande. Först stirrade hon på Marilyn. Men sakta vände hon sina tefats stora ögon mot Elaine. Hon slickade sig om läpparna. Hon tog ett långt, djupt andetag. Hon vred sig mot Elaine, fortfarande på knä, och böjde ånyo ner huvudet. Jag ber ödmjukt om er förlåtelse, Aesedé, sa hon med tung röst. Jag visste inte. Jag kunde inte. Ännu ett långt, hopplöst andetag. Vad ni än utmäter för straff så godtar vi det givetvis ödmjukt. Men snälla, jag ber er att tro mig när jag säger. Åh, res på dig, avbröt Elaine henne otåligt. Hon hade velat ha denna kvinnas erkännande lika mycket som Marilyns och de andras. Men det gjorde henne illamående att se någon förutmjuka sig på det här sättet. Just det, stå på dina fötter. Hon väntade tills Rianne gjort som hon sa. Sen gick hon bort till kvinnans stol och satte sig ner. Det behövdes inga förutmjukelser, men hon tänkte inte tillåta några tvivel om vem det var som bestämde. Förnekar du fortfarande att du känner till vindarnas skål, Rianne? Rianne bredde ut händerna. Aesedere, sa hon ärligt. Ingen av oss skulle någonsin använda en Tear and Greel. Än mindre än Angreel eller Sangreel. Ärligt och lika vaksamt som en räv mitt i staden. Jag försäkrar er att vi inte gör anspråk på att vara någonting ens i närheten av Aesedere. Vi är bara den lilla samling vänner ni ser här som knutit samman av att vi en gång tillåtits komma in i tornet. Det är allt. Bara denna lilla samling vänner, sa Elaine torrt. Och Garinia förstås, och Berwin, och Darius och Alice. Ja, sa Rianne motvilligt. De också. Elaine skakade mycket sakta på huvudet. Rianne, Vita tornet känner till fränderna. Vita tornet har alltid känt till er. En mörk kvinna som såg tairensk ut, fast hon hade på sig en blåvit sidenväst med guldsmedskråets emblem, gav till ett kvävt skrik och tryckte båda sina trinda händer mot munnen. En smal saldenska med gråsprängt hår suckade och sjönk ner på golvet som den gulhåriga hade gjort. Och ytterligare två såg tillräckligt ostadiga ut för att kunna göra hennes sällskap när som helst. Rianne för sin del såg på systrarna framför dörren för att få en bekräftelse och tyckte sig få den. Mary Lills min var kall snarare än lugn och Sarita lyckades inte hindra en hastig grimas. Vandine och Karin stod båda med sammanpressade läppar och till och med Erdelers verkade berörd. Hon lät blicken vandra över kvinnorna vid väggen som om hon studerade en samling tidigare okända insekter. De hade allihop godtagit Elaines beslut. Men hur många ja Elaine de än yttrade kunde det inte få dem att tycka om det. De skulle ha varit här för 2 timmar sedan om de inte skjutit in en hel del män Elaine också. Ibland var det enda sättet att leda och valla folk dit man ville ha dem. Rianne svimmade inte, men hennes ansikte fylldes med fruktan och hon lyfte bedjande sina händer. Tänker ni utplåna fränderna? Varför nu? Efter så lång tid? Vad har vi gjort för att ni ska straffa oss nu? Ingen tänker utplåna er, sa Elaine. Karin, tydligen är det ingen som tänker hjälpa dem där båda. Så om du skulle vilja vara snäll och göra det. Kvinnorna på stolarna spratt till och rodnade. Och innan Karin hunnit röra sig var 2 kvinnor böjda över var och en av de båda avsvimmade. Lyfte dem och satte luktsalt under näsan på dem. Den ärmelintronande önskar att alla kvinnor som kan leda kraften blir knutna till tornet, fortsatte Elaine. Erbjudandet står öppet för alla medlemmar av fränderna som vill ta emot det. Om hon så vävt flöden av luft runt alla kvinnorna skulle hon inte ha fått dem att så plötsligt stelna till. Och om hon så dragit åt dessa flöden kunde hon inte ha fått dem att spärra upp ögonen mer. En av de båda som hade svimmat började plötsligt flämta och hosta medan hon föste undan den lilla luktsaltstosan som fått vara stilla under hennes näsa för länge. Det var som en klar signal för en stört flod av röster. Kan vi bli Aesir ändå, frågade Tyrenskan med guldsmedsvästen upphetsat, samtidigt som en rundkindad kvinna med ett rött skärp som var minst dubbelt så långt som någon annans utbrast. Låter de oss lära oss saker igen? Kommer de att undervisa oss igen? En stört flod av smärtsamt ivriga röster. Får vi verkligen och låter de oss från alla håll? Rianne for ut mot dem med het röst. Ivara, Shumeko, allihop. Ni glömmer er. Ni talar till Aesir. Ni talar till Aesir. Hon la en darrande hand över ansiktet. En generad tystnad sänkte sig över rummet. Blickar drogs mot golvet och kinder rodnade. Trots alla dessa fårade ansikten, allt detta grå och vita hår, så påminde de Elaine mest av allt om en skock noviser som haft kuddkrig efter läggdags och just blivit ärtappad av sin föreståndarinna. Rianne gav henne en tvekande blick ovanför sina fingrar. Kommer vi verkligen att få återvända till tornet, mumlade hon i handen. Elaine nickade. De som kan lära sig att bli Aesir kommer att få möjlighet att göra det. Och det kommer att finnas en plats för alla. För alla kvinnor som kan leda kraften. Det glänste av ofällda tårar i Rians ögon. Elaine var inte helt säker, men hon tyckte att kvinnan viskade. Jag kan bli grön. Det var svårt att inte springa fram och omfamna henne. Ingen av de andra i kedjorna visade tecken på sinnesrörelse och Merrylill var tveklöst av hårdare virke. Jag kanske kan få ställa en fråga, Elaine. Rianne, hur många av er kommer vi att ta in? Pausen markerade utan tvekan att hon ändrade sig från hur många vildbrukare och misslyckade noviser. Om Rianne märkte eller anade detta så antingen ignorerade hon det eller struntade bara i det. Jag kan inte tro att det finns många som skulle tacka nej, sa hon andlöst. Det kan ta ett tag att meddela alla. Vi håller oss utspridda, förstår ni, så att... Hon skrattade till, lite nervöst och fortfarande nära tårarna, så att inga Aesir skulle lägga märke till oss. Allt som allt finns det 1783 namn på listan. De flesta i Sedena hade lärt sig att dölja bestörtning bakom ett yttre lugn, och det var bara Sarita som tillät sig att spärra upp ögonen en aning. Hon formade också läpparna till stumma ord, men Elaine kände henne tillräckligt väl för att läsa dem. 2000 vildbrukare. Ljuset hjälper oss. Elaine gjorde stor affär av att rätta till kjolarna tills hon var säker på att hon hade sina egna drag under kontroll. Sannoliken, ljuset hjälper dem. Rianne missförstod deras tystnad. Ni väntade er fler. Varje år är det några som råkar ut för olyckor eller naturlig död, precis som alla andra. Och jag är rädd att fränderna blivit färre de sista 1000 åren. Kanske har vi blivit för försiktiga med att närma oss kvinnor som lämnar Vita tornet. Men vi har alltid varit rädda att någon av dem skulle rapportera att hon blivit utfrågad och vi är inte alls besvikna, försäkrade Elaine henne med lugnande gester. Besvikna? Hon var nära att ge efter för ett hysteriskt fnitteranfall. Det fanns nästan dubbelt så många frändeskvinnor som Aesir. Egwene skulle aldrig kunna påstå att hon inte gjort sin del i att föra kvinnor som kunde leda kraften till tornet. Men om fränderna vägrade ta emot vildbrukare, hon måste hålla sig till saken. Att kalla in fränderna hade bara varit en bisak. Rianne, sa hon vänligt, tror du möjligen att du kommer ihåg var vindarnas skål finns nu? Rianne rodnade som en solnedgång. Vi har aldrig rört om er sig det. Jag vet inte varför de samlades ihop. Jag har aldrig hört talas om denna vindarnas skål. Men det finns ett sådant förrådsrum som ni beskriver över... På nedervåningen ledde en kvinna kraften helt kort. Någon skrek i ren fasa. Elaine var på fötter som en blixt, liksom de andra. Ur någon gömma i sin befjädrade dräkt trollade Birgit fram en dolk. Det måste ha varit Jerrys, sa Rianne. Hon är den enda i huset som inte är här. Elaine störtade fram och grep hennes arm när hon började röra sig mot dörren. Du är inte grön än, mumlade hon tyst till kvinnan och belönades med ett förtjusande leende, förvånat och glatt och försagt på samma gång. Vi sköter det här, Rianne. Marylil och de andra ställde upp sig i två led på ömse sidor om Elaine, redo att följa henne ut. Men innan någon av dem hann dit var Birgit framme vid dörren och la handen på klinkan med ett leende. Elaine svalde men sa ingenting. Det var vad guiden kallade väktarens ära. Först in, sist ut. Men likväl lät hon sig fyllas med Shider, redo att krossa vad som än hotade hennes väktare. Dörren öppnades innan Birgit hunnit lyfta klinkan. Matt släntrade in, fösande den slanka tjänstekvinnan Elaine kom ihåg från sitt förra besök framför sig. Jag trodde väl att ni skulle vara här. Han brydde sig inte om Darrys mörka blickar utan flinade fräckt och fortsatte. När det visade sig att det satt en hel skock med väktare och drack på den krog jag tycker minst om. Jag kom just tillbaka efter att ha följt en kvinna till Rahard. Till översta våningen av ett obebott hus, närmare bestämt. Det var så dammigt på golvet att jag kunde se precis i vilket rum hon hade varit efter att hon gått. Det sitter ett stort, rostigt lås på dörren. Men jag sätter 1000 kronor mot en spark i baken på att er skål finns bakom den. Darrys försökte sparka honom, men han föste undan henne och drog en liten kniv ur bältet som han sedan bollade med i handen. Kan någon tala om för den här vildkatten till vakthund vilken sida jag är på? Kvinnor med knivar gör mig nervös nu för tiden. Vi vet redan allt det där, Matt, sa Elaine. De skulle i varje fall just ha fått veta det, och hans förbluffade min var helt obetalbar. Hon kände någonting från Birgit. Kvinnan såg på henne utan något speciellt uttryck. Men den lilla känsloknuten i Elaines bakhuvud utstrålade ogillande. Avienda skulle förmodligen inte heller bli särskilt förtjust. När Elaine öppnade munnen igen var det en av de svåraste saker hon någonsin gjort. Men jag måste ändå tacka dig, Mert. Det är helt och hållet din förtjänst att vi har hittat det vi sökte efter. Det var nästan värt obehaget att se honom gapa så häpet. Han stängde snabbt munnen men öppnade den igen för att säga: låt oss då hyra en båt och hämta den där förbannade skålen. Med lite tur kan vi lämna Ibordar redan ikväll. Det var det löjligaste, Mert. Och påstå nu inte att jag nedvärderar dig. Vi ska inte kravla runt i Rahad mitt i natten. Och vi lämnar inte Ibordar förrän vi har använt skålen. Naturligtvis försökte han käfta emot. Men eftersom han hade uppmärksamheten på annat håll tog Darius tillfället i akt att försöka sparka honom igen. Han gjorde en undanmanöver så att Birgit kom emellan dem och köt efter hjälp medan den slanka kvinnan pilade efter honom. Är han er väktare eller inte det? Frågade Rhiann med tvivel i rösten. Ljus nej, det är Birgit. Rhiann tappade hakan. Eftersom hon nu besvarat en fråga ställde Elaine en egen. En som hon aldrig skulle ha kunnat förmå sig att ställa till en annan syster. Rhiann, om du inte har något emot att berätta det, hur gammal är du? Kvinnan tvekade med en blick på Mert, men han var fortfarande fullt upptagen med att hålla en brett flinande Birgit mellan sig och Darius. Min nästa namndag, sa Rhiann, som om det var det naturligaste i världen, blir min 412. Marylil svimmade.